Kanske Grönland försöker säga oss någonting med det här. Att ön är och förblir någonting av ett mysterium. Att man aldrig riktigt kan äga Grönland. Vill du ha någonting med oss att göra, så då sker det på våra villkor liksom. På öns villkor.
10, 9, 8, ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Quantum leap.
Psychotic. Salto quântico, salto quântico, salto quântico.
Quantum swoon.
Salto quântico.
Kvantum, det du inte visste att du ville veta.
Alla talar om Grönland just nu, inte minst här i Norden. Och det är nu väl inte så konstigt. Grönlands sak är vår, liksom. Man får ju verkligen hoppas att vi minns våra vänner på Grönland den här gången. För det fanns en tid då vi glömde bort dem. Till den grad faktiskt att de slutade existera för oss, bokstavligen. Tänk dig alltså det här, att ett samhälle bara slutar existera. Inte i krig, inte i pest, inte i en tsunami eller ett vulkanutbrott, utan i tystnad. I nästan 500 år levde nordbor på Grönland. De byggde gårdar, kyrkor, kloster, de fick barn, de betalade skatt, de ringde i kyrkklockor av koppar. Men sen, någon gång på 1400-talet, försvann de bara, putsväck borta. När man flera hundra år senare seglar dit igen för att ta en titt så finns det inga människor kvar, bara ruiner. Och frågan som historien glömde att besvara. Vad hände med Grönlands vikingar? Det ska vi ta en titt på idag här i Kvanthopp. Och välkommen till Kvanthopps vårsäsong förresten som nu officiellt inleds. Jag heter Markus Rosenlund. Året är 1721. En nordisk sjöfarare seglar in mellan isberg och fjordar på jakt efter spöken. Nej, inte övernaturliga spöken, utan människor som borde finnas där, men inte längre gör det. Sjöfararen heter Hans Egede, norsk missionär. Historieböckerna kallar honom Grönlands apostel. Han har ett uppdrag som låter enkelt, nästan administrativt. Hitta nordborna på Grönland. De där som en gång i tiden byggde kyrkor och gårdar och röjde åkrar och betalade skatt med valrossbetar. De som i flera hundra år var Europas yttersta utpost i väster. Men här är grejen. Ingen har hört av dem på över två sekler. Egede vill rädda dem från, inom citat, evig förglömmelse. Och förstås också omvända dem till protestantismen när han nu ändå är i trakten. Så han söker. Han seglar upp och ner längs de grönländska fjordarna. Han står vid sjöar som glittrar som silver vid inlandsisens rand. Han ser ruiner av kyrkor, stenväggar som står kvar som glesa tänder i en käke. Och så möter han inuitiska jägare. När Egede frågar var är nordborna, rycker de bara på axlarna och pekar mot de spridda ruinerna längre bort. Och där står vi än idag på sätt och vis vid de här ruinerna. Och vi har en fråga som gnager i skallen. Hur kan en hel koloni bara upphöra? Det är, så vitt jag vet, ett av de märkligaste försvinnandena i Västerlandets historia. Inte för att en civilisation går under, jag menar det händer ju hela tiden, utan för att det sker utan någon slutscen. Inget brev, ingen förklaring, bara tystnad. Så låt oss göra det enda rimliga. Vi hoppar in i tidsmaskinen och följer spåren västerut. Ö för ö, fjord för fjord. Fram till den punkt där historiens konturer försvinner i dimman. Vi kliver rakt in i den medeltida värmeperioden. Den varar ungefär från år 900 till 1250. Kanske lite tidigare på Grönland. Det är inte en global värmebölja, mer ett skifte som gynnar vissa regioner. I Europa hamnar temperaturerna ungefär på 1900-talets nivå. Men jämfört med tiderna före och efter är det en mildare epok. Och mildare epoker har traditionellt tenderat att göra någonting med människor. De får dem att röra på sig. Det här är för övrigt samma tid som Maya-riket i Centralamerika kollapsar, troligen av långvarig torka. Regnen uteblir, skördarna slår fel, städerna töms. Och samtidigt, långt där uppe i Nordatlanten, gör mildare vintrar och färre stormar någonting helt annat. Det gör det möjligt att segla längre ut, oftare och säkrare. Så nordborna tar sin chans. Det är deras grej liksom, det hade jag alltid gjort. År 795 når norska vikingar Färöarna, där irländska munkar redan lever som eremiter. Några decennier senare når de Island. Också där berättas det om irländska inom citat papar. Och arkeologer har faktiskt hittat spår av en tidig stuga i Hafnir som kan ha tillhört dem, övergiven runt år 2070. Men det är nordborna som blir kvar och slår rot på Island. Och redan här ser vi ett mönster. Vägen västerut är inte bara planerad expansion. Det är också en kedja av misstag i allra högsta grad. Men som seglar fel. Stormar som knuffar dem ur kurs. Och så hoppsan, ser du, land. Vi öppnar det medeltida isländska manuskriptet Landnamabok. Sagan berättar om Naddud, som egentligen ska till Färöarna men hamnar på Island. Det snöar, så han döper det till Snöland. Nästa att anlända är svensken Gardar Svavarsson på väg mot Hebriderna. Men han irrar bort sig en storm och hamnar på Island, även han. Fast han döper ön till Gardarsholm, för jag menar, varför inte? Han övervintrar vid Skjalfandi, dagens Husavik, och lämnar kvar en av sina män och några trälar och drar vidare hemåt. Det här som han lämnade efter sig blir sen de första permanenta bosättarna på Island. Nästa att anlända är Floke Viljardarsson, korpfloke. Han släpper tre korpar från sitt skepp. En flyger tillbaka mot Färöarna, en återvänder till skeppet. Men den tredje flyger västerut. Så Floke han följer efter. Han når en vik som får heta Faxaflui. Och han försöker sig på att odla. Men det går ju helt åt skogen. Boskapen dör. Allt går snett liksom. Så Floke han klättrar upp på en kulle för att kontemplera sina livsval och stirrar ut över en fjord full av drivis. Och i sin bitterhet döper han ön till Island. Och den här gången fastnar det. Och nu, sinne, nu finns det en språngbräda västerut. För nästa steg är större. Och ännu en gång börjar det med att någon seglar vilse. Sånt händer tydligen. År 930 ungefär driver Gunnbjörn Ulfsson i storm västerut från Island. När ovädret lägger sig ser han en okänd kust med några små öar utanför. Han går i land och döper dem till, gissa tre gånger, just det, Gunnbjörnskären. Han återvänder hem och berättar om sina äventyr. Det tar ett 50-tal år eller så, men sent om sidor tar en viss Erik Thorvaldsson idén på allvar. Vi känner honom som Erik Röde. Erik, han är fredlös på Island efter ett dråp. Sånt händer. Det händer ganska ofta på den tiden. Han måste lämna landet i tre år. Han kan åka österut i princip, men också där har folken gås oplockad med Erik. Så han väljer västerut mot det där landet som Gunnbjörn snackade om. Han följer Grönlands östkust söderut. Han rundar sydspetsen och går i land vid trakter nära dagens Kakortok. Och under tre år utforskar han dalar och fjordar. När han sedan återvänder till Island har han ett namn färdigt. Grönland. Inte för att det nu är särskilt grönt, utan för att, ja, som det står i Erik Rödes saga, ett vackert namn lockar folk. Det är ett ganska känt exempel det här på tidig marknadsföring. Lite missvisande sådan. Men det fungerar. Delvis åtminstone. Kolonin den blir aldrig enorm. Men som mest bor det närmare 5000 människor där. 190 gårdar i österbygden. 90 i västerbygden. Kyrkor, kloster, ett biskopssäte. Domkyrkan i Gardar byggs runt 1200. 27 meter lång, 16 meter bred. Glasfönster, kopparklocka och alla de här nymodigheterna. Mitt ute i det som på den tiden sågs som världens absoluta kant, eller till och med lite utanför den. Men hur lever de där sen då? De tar med sig det de kan hemifrån, från Island. Typiskt skandinaviskt jordbruk det här. Kor, får, getter. Lite jakt också. Säl, valros, isbjörn, myskoxe. Men kolonin exporterar inte värst mycket av det som den producerar. Det mesta går helt enkelt åt till att överleva. Utrikeshandeln bygger istället på något annat. Valrosbetar. Grönländskt elfenben. I medeltidens Europa innebär elfenben prestige. Det används till kyrkliga föremål och diverse maktsymboler. Ja, narvalständer säljer grönlänningarna till Europa som enhörningshorn. Jaktfalkar från Grönland blir i sin tur statussymboler vid furstarnas hov. Sälskinn och pälsar ger också lite extra klirr i kassan. Men det är alltså framförallt valrossbetarna som är bulken, hårdvalutan liksom. Med dem betalar man skatt till norska kronan och kyrkan. Med dem köper man järn från Europa och timmer och verktyg, salt, allt det där. Och här finns en spännande tanke i det här att elfenbenet i sig kanske var en drivkraft bakom expansionen västerut. Island jagas nämligen ganska fort tomt på valross. Men Grönland har mer av den varan. En båtlast betar, runt 800 kilo, kan enligt den tidens skattelängder motsvara hundratals kor i värde eller enorma mängder torkad fisk. Så kanske det inte bara var äventyrslust, kanske det var elfenbensfeber. Nå, hur som helst, livet på Grönland är torftigt. Handelsskepp kommer sällan, ibland inte alls. Grönland ligger långt från rutterna, långt från navet. Och det blir värre. År 1261 tar norska kronan formell kontroll över Grönland. Man lovar ett förbindelsefartyg per år. Grönlandsknarren. Och visst, det skickas knarrar. Men så börjar 1200-talet gå mot sitt slut. Packisen breder ut sig. Segling blir farligare. Kolonin isoleras längre tider av året när det blir kallare. Den lilla istiden är nämligen här. För Grönlands nordbor är den en dörr som sakta slår igen. Borrkärnor från den grönländska isen visar på en dramatisk nedkylning under mitten av 1300-talet. Den största sedan slutet av istiden. Under senare 1350-tal kommer en serie särskilt kalla somrar. Höet växer inte till, boskapen får mindre foder, jordbruket tappar på Grönland. Västerbygden avfolkas ungefär vid den här tiden. Österbygden håller ut nästan ett sekel till, men blir allt mer beroende av säljakten när husdjuren minskar och åkrarnas avkastning sjunker. Länge trodde man att nordborna förstörde sina egna marker genom överbetning och erosion. Men senare fynd tyder på att de nog visste vad de gjorde. De lät åkrar vila, de grävde bevattningskanaler, de gödslade helt enligt instruktionsboken så att säga. Problemet var inte okunskap. Problemet var växtsäsongen. När växtsäsongen blir kortare och kortare, då hjälper det liksom inte att man gör rätt. Man förlorar ändå. Och då måste man anpassa sig som inuiterna gör. Då måste man jaga säl. Och med det här blir samhällsstrukturen en fälla. Säljakten görs tillsammans, kollektivt, så där som vi nordbor tycker om att göra, i stora grupper. Och när knubbsälen blir mer sällsynt tvingas jakten gå längre ut på havsisen. Och då ökar riskerna. Då räcker det med en enda storm för att ta många liv på samma gång. Och det finns inte så där jättemånga liv på Grönland vid den här tiden alltså. Inuiterna, de jagar smartare. De jagar ofta i mindre grupper. Mindre sårbarhet på det viset liksom. Och de har fler fördelar, inte minst kläderna. Nordborna, de håller fast vid vävd tyg, så där som man gör i Norden. Inuiterna, de har dubbla luftiga lager av skinn som isolerar mycket bättre. Och deras kajaker är gjorda av skinn, lätta, flexibla, perfekta att paddla bland isflaken med. Nordborna, de kör med träbåtar, så där som vi alltid har gjort här. Och det kräver virke, som har blivit allt mer av en bristvara på Grönland vid den här tiden. Och så finns den där märkliga detaljen som nästan är komisk, eller ja, no, tragikomisk, om den är sann. Nordborna verkar ha ratat fisk som näring. Arkeologin visar massor av selben, men påfallande lite fiskrester, trots fiskrika vatten så det räcker. På Island dröjer det också nämligen länge innan fisket blir en stor grej. Och vad beror nu det här på? Är det tabu? Status? Smakar det bara inte? Ingen vet. Men på Grönland kan det ha varit en missad livlina. Hur som helst, nu sänker sig den stora tystnaden. År 1424 anländer det sista brevet från Grönland till Island. Och det berättar inte om någon katastrof. Inte ett ord om svält, ingenting om krig, inget om sjukdom. Det här brevet handlar om ett bröllop. Den 14 september 1408 gifter sig Torstein Olafsson med Sigrid Björnsdottir i en kyrka nordost om Kakortok. Socialt skvaller mer eller mindre i det här brevet. Och sedan, ingenting mer. Brevlådan förblir tom efter det här. I arkeologernas jordlagar från Grönland ser vi historiens spår i marken i form av pollen. Först björk och vide när naturen fick sköta sitt. Sen blir det gräs och betesväxter när nordborna kommer. Och sen, kring mitten av 1400-talet, återgång till björk och vide. Ängarna överges alltså. Bygden töms. Så vad hände? Vännerna av deckare vill ha skyldiga att peka på naturligtvis. Blev nordmännen utrotade av inuiterna? De flesta forskare tror inte det. Kontakter med inuiterna tycks ha varit sporadiska. Lite handel mellan folken då och då. Det finns få textrader om strider, få sägner om groll och viktigast av allt, inga tydliga spår av våld på skelettmaterialet. Pirater då? Det låter märkligt kanske, men samtidigt är det logiskt. En liten försvarslös koloni långt ute bakom ingenstans är ett lockande mål. Och vi vet att pirater rörde sig i Nordatlanten och tog både gods och människor vid den här tiden. Att kyrksilver saknas i de grönländska ruinerna, det kan få fantasin att gå upp i varv. Och vissa kyrkor verkar faktiskt ha brunnit. Det finns till och med en inuitisk sägen återberättad för Nils Egede på 1700-talet om sjörövare som anföll 3 år i följd. Och om hur inuiter räddade nordiska kvinnor och barn genom att ta dem med sig. Men bevisen är tunna. Sjukdom då? Digerdöden som hade livet av halva Europas befolkning, den når aldrig Island på 1300-talet. Island drabbas senare, 1402 till 1404. Och Grönland då? Ja, inga massgravar som tyder på pest där. Inga tydliga spår i skeletten. Kolonisterna verkar ha varit relativt friska ända till slutet. Bristsjukdomar kan också uteslutas av den här orsaken. Och då återstår någonting nästan vardagligt, nästan tråkigt. 2012 analyserar forskare isotoper i grönländska vikingaskelett och ser att dieten mot slutet består av väldigt mycket säl, mellan 50-80% säl. Rättsantropologen Nils Lynnerup sammanfattar krasst det här i en tidningsartikel. Inget tyder på katastrof. De fick nog av att äta säl på världens utkant, helt enkelt. Ja, det låter ju som ett skämt, men tänk efter. Gravmaterialet visar att yngre kvinnor är mycket underrepresenterade bland de döda på Grönland. Typiskt när landsbygden töms det här också i vår tid. Det kan tyda på utvandring. Att de som kunde lämna Grönland faktiskt gjorde det. Kolonisterna skulle alltså helt enkelt ha fått nog. De tog till Chappen i små vågor, till Island, till Norge, för att utnyttja den arbetskraftsbrist som digerdöden hade skapat i Europa. De flyttade till ett samhälle med handel, järn, salt, folk, möjligheter. Vem skulle inte göra det, antar jag. Jag menar, vad har Grönland att erbjuda i det skedet? Is som stryper sjövägen, elfenben som tappar världen när afrikanskt elfenben tar över marknaden. Inga fartyg som kommer, ingen att byta med, inget salt att lägga in köttet med. Jakt som bara blir farligare. Och så ska vi komma ihåg skalan, 5000 människor. Du får in den på en idrottsarena nu för tiden, mer eller mindre. Eller i ett par Sverigebåtar. Så få människor kan försvinna i historiens brus utan att lämna någon stor smäll. Särskilt om de försvinner relativt långsamt. Och mitt i allt det här finns en sista ironi. När vi i vår tid äntligen har tekniken att förstå de grönländska vikingarnas liv, då börjar permafrosten tina på grund av uppvärmningen som vi orsakar. Organiskt material som har legat bevarat i århundraden bryts ner. Spåren suddas ut just när vi vill läsa dem. Och här finns ett annat mysterium också i allt det här. Varför blev det ingen bestående nordisk närvaro i Amerika? För jag menar, de var där. Leif Eriksson seglar kring år 1000 över från Grönland. Vi har arkeologiska spår i Newfoundland, Lance och Meadows. Men inga stora lämningar, inga städer, inga kyrkor. Huvudstaden i USA heter Washington DC, inte Eriksson DC. Varför? När de redan tycks ha haft det som i en liten ask. Nå, hade de nu sen det helt på riktigt? För jag menar, vikingarna var inte konkistadorer. De var äventyrare, bönder, handelsmän och jo, ibland sjörövare. De hade inte resurserna. Viljan fanns kanske, men logistiken och framförallt den katolska kyrkans maskineri hade de inte bakom sig. Och framförallt så, de var få. Det har uppskattats att nya världen före Columbus hade omkring 50 miljoner invånare. Sverige hade ungefär 400 000 invånare runt år 1000. Det är liksom skillnad på att segla upp för Seinfloden och stjäla kyrksilver och att erövra en hel kontinent som redan är full av folk. Och dessutom, när kristendomen kommer till Norden, tycks den värsta kämpaglöden sippra ur. Vikingatiden tar slut. Och med den tar också vägen västerut slut. Storyn om det gröna landet i väst har för övrigt en spännande epilog. År 1728 ser människor vid Skottlands östkust. En man som glider fram över havet i en smal kajak av selskin. Han når land, men han dör kort därpå. En präst noterar att han talade ett språk som ingen förstod. Va? Kajak av selskin? Det här låter ju som en skröna det här. Men den här kajaken finns kvar. Den så kallade Belhelvi-kajaken är 6,5 meter lång med paddel, harpuner och fiskeredskap. Den har senare identifierats som en typisk västgrönländsk kajak. Och mannen var inte ensam för övrigt. I Skottland talar man vid den här tiden om The Finn Men, mystiska paddlare som dyker upp längs kusterna. Skottarna viskar att de kommer från Finland, för det är tydligen så man ser ut i Finland, tycker de. Men Grönland, nä, för avlägset. Så frågan väcks, kunde inuiter från Grönland verkligen ha paddlat hela vägen från Grönland till Skottland? Det låter osannolikt. Selskinskajaker, de måste alltså tas upp och torkas regelbundet för att hållas vattentäta med några dagars mellanrum. Nordatlanten, också kallad djävulens dansgolv, är bland världens farligaste och stormigaste hav. Så länge trodde de brittiska lärde därför att paddlarna var tillfångatagna inuiter som rymt från brittiska valfångare. Men att de hade sina jaktvapen med sig motsäger den här teorin. De skulle knappast ha fått behålla dem om de hade tagits till fånga. Men hur det nu än är med den saken, skulle en sån här paddlingsresa vara möjlig ens i teorin, ens i vår tid? 2016 paddlade två brittiska äventyrare samma sträcka för att testa just det här. Det tog dem 66 dygn, med modern utrustning visserligen, men de bevisade att det är möjligt. Under den lilla istiden då kan klimatet till och med ha hjälpt inuiterna. Starka nordliga vindar, havsis ända långt söder om Island att gå längs och vila på. Is som dessutom kunde ge dricksvatten och gott om säl att jaga längs vägen. Så jo, varför inte? Nå, i vilket fall som helst, i den här sista bilden knyts säcken ihop på ett nästan poetiskt sätt. För medan vi försöker förstå hur nordborna försvann från Grönland dyker istället en av de ursprungliga grönlänningarna upp i Europas periferi som en skugga ur dimman med saltstänk i skägget och harpuner i kajaken. Kanske Grönland försöker säga oss någonting med det här. Att ön är och förblir någonting av ett mysterium. Att man aldrig riktigt kan äga Grönland. Vill du ha någonting med oss att göra, så då sker det på våra villkor liksom. På öns villkor. Och hej, bra så. Det var allt för den här veckan. Kvanthopp är alltså tillbaka från midvinterpausen nu, så nästa vecka dyker det igen upp ett nytt avsnitt på Yle Arenan som vanligt. Har du ärende till oss så når du oss på kvanthopp@yle.fi. Mitt namn är Markus Rosenlund. Vi hörs. Hej så länge.